get a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
Luke Combs fast car. Nu har det blivit dags för nyheter. Kolla här.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Först i Ekot klockan 10 om en svensk filmare som drabbats av Irans hårda censurlagar.
Den svensk-iranska filmaren och regissören Mariam Mogadam och hennes man har nu i helgen dömts till vardera drygt 2 års fängelse av en domstol i Iran. Det här berättar regissören själv för Kulturnytt från Iran där hon befinner sig. Parets film, En liten bit av kakan, har anklagats av regimen för att bryta mot Irans censurregler och för att sprida propaganda. Filmen handlar om en 70-årig änka som efter att ha levt ensam i flera decennier bestämmer sig för att utforska kärlek och lycka i Teheran. Men det är inte bara en kärlekshistoria. Filmen berättar framförallt om hur det är att leva i Iran och bryter bland annat mot tabut om slöjtvång. Det var inför världspremiären i Berlin i februari förra året som hon förbjöds att lämna Iran. Hon hindrades även från att närvara vid filmens svenska premiär. Till Kulturnytt säger Mariam Mogadam att hon ännu inte har bestämt sig för om hon kommer att överklaga domen. Ekot har sökt UD för en kommentar. Tidigare har de uppgett att de följer fallet via medieuppgifter, men att konsulärt stöd till utvandrade svenska medborgare ändå kan ges i undantagsfall.
Rapporterade Maria Ridderstedt. Fler länder har kontaktat Vita huset för att inleda förhandlingar om USA:s importtullar. Enligt uppgifter i amerikanska medier handlar det om 50 länder. Donald Trump har ännu inte kommenterat de här uppgifterna, säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
Inga kommentarer om just det här från Trump, men det är flera representanter för Trump-administrationen som har framträtt i olika intervjuer under hela helgen och försökt dämpa oron för börsfall och dämpa oron för fortsatt skakiga marknader i spåren av det här tullbeslutet. Trumps budskap hittills är ju att USA kommer att vinna ekonomiskt på det här i det långa loppet. Nu tillbringar han helgen i Florida. Han kommer tillbaka hit till Washington ikväll. Och imorgon är det vardag igen och stort fokus på hur det går på börserna runt om i världen. Och fortsatt många frågor om de här tullnivåerna från USAs sida kommer ligga kvar eller om de kommer förändras genom någon form av förhandlingar före onsdag.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer Rysslands robotattack mot staden Kryvyi Rih i fredags då 20 personer varav 9 barn dödades. Ryssland fortsätter att mörda barn och civila, säger Macron, och han efterlyser en vapenvila. Det krävs krafttag om Ryssland fortsätter att försöka köpa tid och vägra fred, enligt Macron. Så Sverige, när Malmö stad skulle testa IT-säkerheten gick så många kommunanställda på ett fake-mail att testet fick avbrytas i förtid. Det skriver Sydsvenskan. I fake-mailet uppmanades de anställda att klicka på en länk och där anges ett användarnamn och lösenord, precis som i en så kallad phishing-attack. Efter bara något dygn hade en tredjedel av de 3500 anställda som fått mejlet klickat på länken. Firman som genomförde testet uppmanar nu kommunen att utbilda användarna mer. Så sport. Den ryska ishockeyspelaren Alexander Ovechkin har slagit Wayne Gretzkys 26 år gamla målrekord i NHL. När Washington mötte New York Islanders gjorde Ovechkin sitt 895:e NHL-mål. Radiosportens expert Johan Garpenlöv är imponerad.
Alla vet ju var han står någonstans. Alla vet att det är han som ska ta skotten. Alla vet det. Man gör egentligen allt för att han inte ska göra mål. Och ändå lyckas han match ut och match in.
Johan Garpenlöv där. Legendaren Gretzky säger i en kommentar att det varit en ära att hålla målrekordet så länge. Men att han nu är glad att få lämna över stafettpinnen till en man som är född att slå pucken i nätet. Under helgen har räddningstjänst ryckt ut på flera mindre skogs- och gräsbränder i landet och imorgon varnar SMHI för stor risk för gräsbränder längs hela västkusten och södra Skåne, på Gotland, i Stockholm och Uppsala län och längs Norrlandskusten. SMHI uppmanar till extra försiktighet om man ska elda eller arbeta med maskiner utomhus. Och vädret imorgon väntas allmänt mycket moln över landet förutom i norra Norrland där det blir en hel del sol. Temperaturer mellan 8 och 14 grader i söder och mellan 5 och 10 i norr. Ekot med Daniel Wockner.
Det här är Karlavagnen i P4 med Li Skarin.
Ett 7 meter högt och 5 meter brett altare, en gigantisk kulturskatt från 1600-talets Peru, dök upp i en lagård utanför Uppsala. Apropå detta spännande ämne så undrar vi såklart, hur ser det ut i ditt liv? Har du någon borttappad skatt som du saknar och letar men aldrig hittar? Eller som återfunnits på något märkligt sätt många år senare? Blev du av med morfars slipsnål, slarvade du bort mammas diamantörhängen, försvann en hel brudkista, en veteranbil eller tröjan som du fick av din bästa kompis strax innan han gick bort? Vilken är din försvunna skatt? Ring till 020 22 10 30 020 22 10 30.
Cheers.
Ge inte upp på mig med Linnea Henriksson. Li Skarin heter jag och tänkte nu att vi skulle ringa upp Jan Gripmar i Spånga som är högst inblandad i en rätt så osannolik berättelse om en borttappad kulturskatt av rang. Ett 7 meter högt och 5 meter brett peruanskt altare värt 10 miljoner kronor har hittats i en lagård utanför Uppsala. God afton, Jan.
Hej, hallå.
Hej, hur är läget med dig?
Ja, det är mycket bra tycker jag.
Det är det. Alltså, ja, vart börjar vi? Hur kommer det sig?
Jag vet knappt heller var man ska börja, men det är en lite annorlunda story. Det här är ju då, handlar ju om ett altare på 1650-talet som vi har skänkt till Peru tillbaka. Det är från Peru från början. Det är tillverkat på 1600-talet av indianer. Det är väldigt stort. Det var så att min pappas, han köpte det på en auktion 1971.
Okej. Okay.
Det är en lång och konstig historia, men jag ska förklara lite kort.
Visste han vad han köpte, tror du?
Ja, det gjorde han. Och det kan man tycka är en väldigt udda grej att köpa ett altare, ett gammalt inka-tempel som det har kallats i alla tikt man har skrivit om det. Men det är egentligen ett altare. Men min pappa var väldigt, det var en hobby som han hade, att gå på auktion och köpa lite udda saker. Så för oss var det inte så jättekonstigt att han köpte det här. Även om man kan tycka det kanske. Han kunde komma hem och ha köpt. En gång kom hem och hade köpt en husbil spontant på en auktion.
Vad sa du för någonting? En vad?
En husbil köpte han en gång lite spontant på en auktion. Och han samlade på gamla inkonabler, så gamla biblar. Han var inte religiös, men han gillade gamla böcker och gamla saker liksom. Så han köpte och sålde lite och köpte, men mest för att samla bara. Så att, och den här grejen var lite udda, men den köpte han. Den är väldigt stor, den är liksom 7 meter hög, den låg nedpackad i trälådor.
Oj.
Och så köpte han, han hade väl en tanke att han skulle montera upp den här på sitt företag och jag vet inte. Det stod att han ville montera upp den för att ingjuta mot i personalen. Men det blev aldrig så. Jag vet inte. Jag har ju varit på hans jobb. Det skulle ju aldrig fått plats där ändå. Men i alla fall så gick, det här var nog 1971. Han det låg nedpackat i lådor. Och sen så, det tog ganska mycket plats de här lådorna. Så han frågade en kompis i Uppsala som hade ett stort gods och liksom massa lador, som han, kan inte jag få ha det här hos dig bara ett tag tills jag har bestämt vad jag ska göra med det. Så att i vår familj, jag har ju liksom aldrig sett det här själv. Det har alltid funnits som en liten mytomspunnen historia i vår familj, liksom det här inka-templet som det kallades. Vi har ett inka-tempel tydligen, fick man höra, men jag fattade aldrig vad det var.
Din pappa var lite Indiana Jones liksom.
Ja, men lite sådär, ja. Det var lite spännande. Sen så dog min pappa 97. Och då var de här förvarade då på det här stället i Uppsala. Och sen för 1,5 år sedan så min mamma gick bort då, och då hon fick ju såklart ärva det där. Så, men hon gjorde aldrig någonting av det, och vi visste liksom inte riktigt vad det var. Vi visste bara att jag och min brorsa visste att det fanns det här inka-templet eller altaret någonstans, men det var lite oklart var det var, om det fortfarande fanns i de här lådorna och så vidare. Jag visste att det fanns hos någon kompis till honom, men inte riktigt vad han hette. Och så när vi går igenom alla grejer från efter min mamma, alla kartonger, allt, överallt. Vi hittade liksom ingen information. Så när vi öppnade den sista lådan så är det en mapp där det står allting om det här templet. Så sitter en liten gul post-it-lapp och så står det: templet är hos Och så står namnet då på den här som har det. För hon hade sagt liksom på sin dödsbädd liksom att ni måste se till att få tillbaka altaret till Peru. Jag vill att det skickas hem liksom.
Men vad fint av din mamma. Varför tror du att hon kände så?
Jag tror det var en blandning av att det hade bara liksom legat där och blivit... Jag vet inte, vad ska man ha ett altare till som ligger i massor med stora trälådor? Vad ska man göra av det liksom? Det är ingenting du säljer på Blocket, eller det är ingenting du åker till återvinningen och slänger på brännbart. Hon kände att... Och så hade hon läst en artikel om några andra som hade skickat tillbaka så här värdefulla tyger till Peru.
Mm.
Så hon hade klippt ut den artikeln och liksom... satt den här postutlappen ovanpå den och tyckte att, men vad fint, kan du få templet få komma hem då? Liksom? För att det är väldigt konstigt att det här templet ens fanns i Sverige. Det var ju liksom...
Ja, visst. Det
var ju
att du fick lämna landet överhuvudtaget, att du fick lämna Peru var väl konstigt?
Ja, precis. Det var ju Sveriges första ambassadör i Buenos Aires. Det var han som köpte det 1922.
Okej. Okay.
Och han tog hem det då, det fraktades, monterades ner, fraktades med mulor över bergen och sen åkte det båt och det tog liksom, hela den här resan tog så här ett år att få hit det. Och så skulle han montera upp det i Uppsala domkyrka, men det passade liksom inte. Och sen så...
Men jag höll på att snacka om att häda, stoppa in ett peruanskt tempel i en domkyrka, jag vet inte riktigt. Apropå expropriering, man bara, oj, hoops. Kanske
ja, det var
hända
lite
idag.
Konstigt. Men, och sen så blev det liggande där på hans gods i Södertälje. Carl Hultgren hette han. Och sen när han gick bort då fick hans son ärva det. Och sonen bestämde sig för att sälja allting, huset och alla grejerna och flytta därifrån. Men han hann bara sälja huset. Och sen gick han också bort. Och då var det liksom alla de här grejerna kvar. Och då såldes det på en exekutiv auktion på Saltskog i Södertälje då. Så att, och nu har vi liksom...
Och det var där din pappa kom in sen i bilden då?
Ja, precis. Det var där han var. Mm. Det var där han var och köpte det. Men när vi fick reda på det här, när vi hittade den här kartongen med informationen vad det hette, då började jag googla lite så här, så jag kunde få tag på den här personen där. Vi visste inte ens om det fanns kvar liksom. Det har ju legat i säkert 30 år där. Och han
men vad
levde
sa
inte
ni då?
Länge.
Hej, det här är sönerna till Kurt och Kurt fru, och nu vill vi ha tillbaka vårt tempel.
Ja, för det första så när jag googlade så upptäckte jag att han pappas kompis gick ju bort 2008. Så att han fanns ju inte ens länge. Men så kollade jag upp, han hade då barn, en som var i min ålder. Och signade upp honom och så drog jag den här storyn och så frågade jag, känner du igen mitt namn ditt? Våra föräldrar var vänner och jag har någon så här svagt minne att vi kanske kan ha träffats när jag var liten. Liksom. Och då berättade han så här, ja, det är helt sjukt att du ringer nu för vi har haft de här lådorna hos oss i en evighet. Och för bara någon månad sedan så bad jag mina snickare öppna upp lådorna. Och man ser ju liksom när man öppnar lådorna att det här är ju inte bara något trä liksom, utan det här är ju
inget svammel.
Så han sa, kan inte kan lägga ut och montera ihop det liksom. Men det är lite som att lägga ett pussel utan att veta hur det ska se ut, för det visste ju inte de liksom.
Nej.
Så att det blev bara liggande där, och det här var ganska precis innan jag ringde. Så men jag ringer upp och säger, det är helt sjukt att du ringer nu liksom, vi har haft de här nedpackade i många, många år, så nu packar vi upp dem och då ringer det liksom. Så åkte vi dit och pratade med honom och han var väldigt trevlig och hjälpsam. Och sen så sa vi vad vi ville göra. Vi ville liksom se till att vi kom tillbaka till Peru, och sen så har vi hållit på och googlat och ringt runt och kollat. Man vet ju knappt var man ska börja liksom. Men det slutade sen i alla fall med att vi fick kontakt med peruanska ambassaden. Vi visade bilderna, vi åkte träffa dem och vi berättade hela storyn. De följer med och tittar på allt det och sen fotar och videofilmar och skickar det till sina experter i Peru där som kan verifiera att det är äkta.
Mm.
Och sen så
Och det var det.
Det är det, och så har de bestämt sig för att nej, men vi är jätteglada att få det här. Och, ja, för oss är det en stor grej, men i Peru är det här ännu större grej. De ska ju skicka den här nu om några dagar. Så ska den flygas till Peru och så ska de restaurera den och fixa upp den och sen så ska de sätta upp den på något museum där.
Men, och att den var värd så mycket, alltså 10 miljoner kronor, hade ni någon aning om det?
Nej, det hade vi inte riktigt, men...
Vet du vad din pappa betalade för det en gång när han köpte det på auktion?
Ja, 3 700.
3 700 och det var värt 10 miljoner. Wow.
Det är liksom, det var aldrig en pengagrej för oss. Och det är heller inte liksom att, jag tror inte, jag vet inte ens om man kan eller får hålla på och sälja. Det var liksom aldrig ett alternativ. Vi ville bara att det skulle liksom
komma hem.
Tillbaka faktiskt. Så att, men det känns lite roligt att det blev så här. Och så var det en liten ceremoni här för några dagar sedan på peruanska ambassaden. Vi fick träffa ambassadören där och prata, ta lite bilder och intervjuer och sånt där. Och sen nu när jag kommer till Peru så blir det en ceremoni där. Och det var lite en
det så himla fint. Men känns det inte gott i hjärtat att få göra det här för mamma? Såklart.
Jo, det gör det faktiskt. Det känns jättekul. Jag är glad att det liksom det blev lite bra slut på den här grejen på något sätt.
Mm. För mamma och ursprungsbefolkningen såklart, som får hem någonting viktigt för dem säkert.
Ja, precis.
Ja, men vilken grej. Du har inte lust på liksom att åka till Peru och se det på plats någon gång?
Kommer jag garanterat göra. Men jag tror att det kommer ta dem säkert 2 år att bygga ihop det där, för att Det saknas några delar, det ska jag säga. Det är liksom, det här har flyttats runt hit och dit. Men det finns så pass mycket. Det här är gjort i cederträ då.
Mm.
Så det går ju liksom. Vi har ju bilder som vi har lämnat till dem. Så här ska det se ut komplett och så vidare. Så att det går ju liksom pussla ihop det så att säga. Men det är ungefär som du har ett pussel med 1000 bitar så saknas det några.
Just det. Så om någon lyssnar nu och råkar hitta en peruansk pusselbit i sin förråd eller lagård någonstans i Uppsala trakten, så vet ni vart den ska.
Ja, precis.
Kontakta peruanska ambassaden eller Jan Gripmar. Ja, nej, men det här är så osannolikt. Alltså, allt du berättar, alltså, det är ju värt att skriva en liten bok, känns det som.
Ja, men det är roligt. Det känns verkligen som att cirkeln är sluten på något sätt med den här. Ja, allt det här liksom. Mm.
Den här artikeln skrevs ju i onsdags i Dagens Nyheter. Har ni fått några reaktioner eller någon som har hört av sig till er? Eller?
Ja, alltså först har lite kompisar hört av sig som har läst idén och sen har det nu ringt ett par andra tidningar och sådär. Det är väldigt bara positiva liksom reaktioner. Alla blir nästan lite, liksom många blir nästan lite rörda när de läser det, för det är på något sätt.
Men fint, ja, jättefint.
Lite fint kanske.
Mm. Ja, men jag är jätteglad att vi fick ringa dig och att du berättade denna fantastiska historia. Tack för det.
Ja,
och lycka till med att resa till Peru när den dagen kommer och se det på plats.
Absolut. Okej. Tack så mycket.
Tack säger vi till Jan Gripmar från Spånga. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move in gay and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. You got
just like they say in the song. Till the dawn, let's burn the game, get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's burn the game, get it on.
And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my own. I got to have you, babe.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
Let's Marvin Gaye and get it on.
Marvin Gaye med Charlie Puth och Meghan Trainor var det. Ja, men jakten på den försvunna skatten handlar om i Karlavagnen ikväll, och vi efterlyser spännande, intressanta, jobbiga och härliga berättelser om försvunna ägodelar. Har du slarvat bort, tappat bort eller på något sätt förlorat en viktig ägodel för dig någon gång i livet? Ja, men ring då till oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30, och dela med dig din historia. Eller så mejlar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Alternativt skriver du på våra sociala medier. Men nu ska vi åka till Töreboda och prata med Maud Sundström.
Hej!
Hej Maud! Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad fint.
Och så tycker jag att det var ett roligt ämne ikväll. Och så har jag gått och funderat på gamla skatter. Ja, visst har jag det. Ja. Jag har blivit av med också.
Låt höra.
När jag var 12-13 år så blev jag bestulen på skolgymnastiken. Jag gick i Sofia flickskola i Stockholm då. Mm. Och jag hade en brosch som jag hade fått av min farmor. Och det här är ju så länge sedan. Men jag tycker att jag minns att den var som en rosett. Och så hängde det en hästsko i rosetten. Oh. Om den var utav guld, ja det vet jag inte. Men det såg ut som guld i alla fall. Och den flickan som stal den, hon heter Ulla-Britt. Hon gick i samma klass som jag. Vi gick i 2-7 i Sofia flickskola. Och i alla fall, hur vet jag att det var hon? Jo, för att dagen därpå, då hade hon broschen på sig.
Och det var inte lite fräckt?
Nej. Och jag var inte så modig på den tiden. Utan jag vågade aldrig konfrontera henne med att hon stod den. Men jag tyckte att det var ganska så fräckt. Dels att stjäla den och sen ha den på sig. Det var nog det som störde mig mest.
Men alltså, jag tänkte det lät ju ändå som hyfsat ovanligt. Det kanske inte var så många som hade exakt att hon, alltså precis som du beskrev den, så kanske det inte var och varannan som hade en sån precis.
Nej, det tror jag inte. Och jag vet ju inte hur gammal den där broschen var, det har jag ingen aning om. Men i vilket fall som helst, så jag är själv 80 år och Ulla-Britt, jag vill inte nämna hennes efternamn. Jag hette Johansson och hon hade ett rätt ovanligt efternamn. Men hör hon det här, då kan hon känna igen sig, det tror jag.
Man vet aldrig, du kanske får ett brev på posten om någon dag.
Ja, det skulle ju vara väldigt roligt. Och jag funderar, varför gör man såna här knäppa saker? För jag konstaterar helt lugnt att det här var hur dumt som helst.
Men konstigt, kände du inte att du vågade fråga? Att du som, men du, den där broschen, den liknar väldigt mycket en brosch som, eller det är den eller något. Du tänkte aldrig tanken att konfrontera henne?
Visst tänkte jag tanken. Men när man är så där en 12-13 år, i alla fall, jag var inte så kaxig. Jag vågar inte liksom hävda min rätt riktigt.
Men du kunde inte ta någon fröken till hjälp då eller så?
Det tror jag inte föresvävar mig en gång. Nej. Det handlar väl om att man skulle inte ange en skolkompis. Jag tror att det låg någonstans på det planet. Jag vet faktiskt inte. Men och som tur var så frågade aldrig min mamma efter den där broschen heller. För då vet jag inte vad jag skulle ha sagt. Då hade hon väl knälla iväg till Ulla-Britts mamma. Antar jag.
Men,
för vi bodde båda i Trollbäcken på den tiden. Trollbäcken strax söder om Stockholm.
Men Maud, den här broschen var på något sätt, hur var den viktig för dig?
Det var att jag hade fått den av farmor och jag tyckte den var väldigt fin. Och nu är ju det ett ganska världsligt problem i sanningens namn. Och i det stora världshaltet har det ju inte någon betydelse. Men just att bli utsatt för en nedrig stund kan jag tycka är ganska grymt.
Men det var en besvikelse som har följt med dig alla de här åren och så kopplat till någonting som du tyckte
inte
om.
Gjort. Men det har dykt upp på senare år av någon knäpp anledning.
Jaha.
Men inte vet jag varför. För det har ju gått, snälla någon, det här är ju 65 år sedan i runda slängar. Lite drygt till och med. Men rätt vad det är kommer jag på den där broschen. Och för farmor som gav mig den betyder ju också något. Och hon undrar säkert, varför har du den aldrig på dig? För på den tiden använde jag brosch. Jag hade den i halsen på en blus. Och det här var omklädningsrummet i gymnastiksalen. Och för då kan man ju inte ha en brås och en blus på sig, det går ju inte. Utan då bytte man ju till gymnastikkläder i omklädningsrummet såklart. Och det föresvävade mig väl aldrig att det var dumt att hänga kvar den. Men vad gör man? Ja, jag vet inte vad jag skulle ha gjort av den.
Man tänker ju kanske inte så.
Jag skulle naturligtvis inte haft den på mig. Det hade ju varit enklast.
Men du var ju stolt över den och tyckte den var fin och ville säkert visa den.
Ja, men var det var väl så. Och jag menar, både Ulla-Britt och jag, vi är väl ungefär lika gamla. Det kan väl skilja något år kanske. Men jag menar, det är ju inte det. Jag vet ju inte om hon lever. För hon heter inte, hennes efternamn finns hon inte på nätet i alla fall.
Nej.
För hon kan ju vara gift precis som jag gifte mig såklart.
Precis. Men jag tänker att det är ju ofta, det kan ju vara så att man gör dumma saker när man är liten och man ångrar sig och sen har det aldrig kommit någon för. Men hade man kommit på det och känt det kan man ju, man kan ju försöka gottgöra det man har gjort. Men jag tänker att det finns ju säkert många som känner igen sig i din berättelse men också som kanske tyvärr känner igen sig i att man har gjort något dumt. Och om man kanske kan tänka att det är aldrig för sent att gottgöra någonting. Så man vet aldrig.
Men jag lämnade ju den skolan för mina föräldrar flyttade från Trollbäcken till en landgård i norra Västergötland.
Mm.
Så att vi träffades ju aldrig mer när vårterminen 58 var slut. Då sågs vi aldrig mer.
Nej.
Och det kan ju hända att Ulla-Britt har ångrat sig gruvligt alla dessa år. Det har jag ingen aning om.
Nej, så kan det
och
vara.
Och hon har jobbat med eller så, det vet jag ju inte heller.
Nej. Ja, men det var en fin berättelse, alltså, eller fin, den var ju sorglig Maud, men det var, jag ser det här, den här broschen framför mig, jag tänker att din far måste ha tyckt väldigt mycket om dig och så fick du den, så det är väl,
ja, det gjorde
man, det får minnet kvar av den i alla fall, ja. Men det var fint att du ringde och berättade.
Och det är ju som i det hela stora världsalltet så är det ju inte ett knappnålshuvud en gång. Det är ju inte det. Men samtidigt så kan man ju undra varför en skolkamrat gör sånt här.
Ja.
Det är väl det handlar om.
Ja, det är väl det.
Men hon kanske har känt sig skyldig hela livet. Det har jag ingen aning om.
Nej.
Och vad skulle hon? Det skulle ju vara jättekul om hon gav sig till känna. Man fick höra fortsättningen på den här historien.
Men det är väl, ja, man vet aldrig, man vet aldrig. Hörru, du, ta hand om dig Maud, och så får vi se om någon hör av sig. Så får du ha en fin fortsatt kväll. Ja, tack ska du ha, säger vi till Maud Sundström från Töreboda. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Daniel Engberg, dialogredaktör ikväll i Karlavagnen. Vad skriver våra lyssnare och följare på Facebook?
Ja, men det är ju både högt och lågt, eller vad man ska säga. Men vi har Monica Olofsson som berättat att hon har tappat minnet. Hon har tappat minnet från sin barndom. Och ja, det är inte någonting man vill göra. Jag tänker att det är väl kanske det värsta man kan tappa bort.
Absolut.
Sen har vi Kristoffer Liljefors som skriver: jag hade en jeansjacka med tygmärken på. Alla mina idoler var där och även knappar. Jag har ingen aning om var den tog vägen, men den var inget dyrt. Bara ett trevligt minne från en kul period i livet. Jag undrar vad det blev av den.
Ja. Så,
ja.
Jag tänker det finns många. Har du något annat?
Ja, absolut. Det finns fler här. Vi har Sirpa Ticka som berättar: för länge sedan tappade hon bort sitt fiskespö med haspelrulle. Hon minns inte exakt hur den försvann, men det är ett minne hon fortfarande tänker på.
Ja, och det kan ju handla om så här, riktigt så här dyrbara saker, och inte minst att tappa minnet. Alltså,
ja,
fruktansvärt jobbigt.
Det måste ju vara det värsta du kan tappa.
Den är tuff på många vis. Men ja, och eller sånt som bara är värdefullt, eller som är bara irriterande att man inte hittar igen.
Typ som ett fiskespö.
Ja, Ja, gå in och skriv på Facebook eller ring. Ring och prata med mig 020 22 10 30. Vem vet, om du ringer så kan det ju vara så att det kan vara någon som hjälper dig att hitta din kära förlorade ägodel, vem vet.
Stand in darkness on my own. I never thought I'd find someone like you, filling the void inside me like you do. Oh, this is wrong. I wouldn't wanna be right, 'cause you put a flame in me. Together we'll be strong and proud, come what may. Now this can't be wrong, and if it is, I don't ever wanna be right, 'cause you put flame.
Erik Segerstedt, Show Me What Love Is. Karlavagnen ska nu landa i Källby i Götene kommun hos Camilla Dahlberg. Hej Camilla.
Hej.
Vad gör du?
Ja, jag har precis krypit ner i sängen och väntat på att ni skulle ringa.
Men så trevligt att du inte har hunnit somna.
Nej,
vad tänker, nej, vad fint. Vad tänker du när du hör kvällens samtalsämne, det här med borttappade prylar, saker, ägodelar, sånt som man saknar?
Ja, men jag tänker att det är lite som ni beskrev det i början på programmet, att det är som en skatt liksom.
Mm.
Att människor tappar bort saker som är otroligt värdefulla för dem. Och det blir tillsammans en stor skatt, liksom, att det finns, ja, det finns unika saker i världen som glöms bort.
Och tänk när du säger så, när du beskrev det så, då tänker jag att helt plötsligt såg jag en hel jättelik skatt av borttappade pinaler som bara ligger där ute någonstans. Och inte kanske så stort värde för den som den har hamnat hos, men för alla som längtar och saknar.
Ja, precis. Ja, men så är det ju. Jag tror vi är många som tappar bort saker som betyder mycket för oss.
Och vad har du tappat bort?
Jag har tappat bort några små nyckelknappar. knappar, nyckelpigeknappar kan jag väl säga att det var.
Nyckelpigeknappar?
Det var så att jag väntade mitt första barn, jag var 19 år och hade köpt små nyckelpigeknappar som jag skulle sätta i en kofta som jag höll på att sticka till mitt första barn. Och jag är inte så duktig på att sticka, så att för mig var det kämpigt och jag kämpade och till slut så blev det väl någonting som såg ut som en röd babykofta. Jag skulle äntligen sätta i de här små fina knapparna som jag hade sparat och lagt någonstans för att jag skulle veta att ja, just det, där ligger de ju. Men när jag väl tittade efter knapparna, då var de borta.
Nämen.
Och jag letade och jag vet än idag inte vart de tog vägen. Men jag har tänkt på dem under många, många år.
Det var liksom viktigt avslut för dig på den där koftan, att de där skulle sitta där minsann.
Ja, precis. Det var ju det. Och jag längtade så efter mitt barn som låg i magen. Och jag såg framför mig att hon skulle ha den här lilla röda babykoftan som jag hade slitit för att få ihop. Och så de här otroligt vackra små nyckelpigeknapparna. Men det blev aldrig några nyckelpigeknappar. Utan jag fick sätta i några små vita pärlstenar istället.
Och så saknade du de andra knapparna hela tiden när du såg den koftan,
ja,
eller?
Ja, precis. Ja, men det gjorde jag. Sen var hon ju hur söt som helst i den också. Men det var ändå så där att jag kände att nej, nu har jag äntligen lyckats få ihop den här koftan. Jag ska hitta de där knapparna, men det gjorde jag aldrig.
Men har du tänkt så här att du har satt dem på ett bra ställe? Du vet, ett sånt där bra ställe?
Jajamän.
Ja.
Det gjorde jag. Jag vet att jag tänkte när jag la dem där. Nu lägger jag dem här så vet jag vart de är.
Har du flyttat något sen det här? Eller bor du kvar på samma ställe?
Nej, jag har flyttat.
Och det har inte dykt upp i någon flytt sådär? För det kan ju vara så ibland att man hittar någonting som har lagt. Inte
ja,
det.
Precis. Nej, de har inte dykt upp. Och jag har till och med, jag vände mig till en sån där sierska. För att jag skulle kunna få hjälp att hitta dem. Men hon kunde heller inte se vart de var.
Nej. Men alltså du tog ett sånt radikalt steg ändå. Då förstår man att det betydde mycket.
Ja, men precis. Jag tänkte jag måste hitta dem. Men ju mer jag letar, ju mer borta var de.
Har du hört någon som har fått hjälp av sierskor? Eller sierska?
Ja. Jo, men det har jag. Jag har hört det, att det finns folk som har fått hjälp. Men jag vet ju inte om det, ja, om det skulle hjälpa mig, om jag skulle sakna någonting annat så att säga. Om jag skulle tro att det, särskilt inte den här, nu när jag en gång har gjort det och upptäckte att de inte kunde hjälpa mig.
Så, men det var inte så att du fick liksom betala i förväg eller så, utan...
Nej. Eftersom de inget hittar så betalar jag ingenting.
Nej. Men du, det var inte så att det gick att hitta såna här knappar i butiken, men så att du hade tänkt att jag kan köpa ungefär likadana eller någonting sånt.
Jo, men jag var och tittade, men de hade inte fått in några fler utav den, utan nej, det var bara de knapparna som de hade, och sen har jag inte hittat någonting som har varit liknande dem. Det finns ju mycket, och jag vet att jag har köpt andra knappar som har varit små bilar och små så till mitt andra barn som jag fick sen. Men inga nyckelpiger har jag inte hittat.
Tänk att de finns ju någonstans. När vi sitter här och pratar så finns de ju faktiskt någonstans. Även om de ligger på en soptipp någonstans så finns de.
Ja. Precis, de måste ju finnas någonstans liksom. Kan ju inte bara vara borta. Nej. Det är spännande.
Ja visst, men vad bra jobbat. 19 år och första barnet och sticka en kofta, det tycker jag var imponerande. Oavsett
ja, jag var lycklig att jag fick ihop det i alla fall.
Ja. Ja, men och jag tror att det är så många som känner igen sig i alla såna här små saker som man bara, ja just det, den grejen och den grejen. Och så sen är det där som den här broschen som vi hörde om, det är vissa saker som fastnar, även om det inte liksom har något jättestort ekonomiskt värde eller sådär, men det är ett minne man har med sig om någonting man...
Ja, så är det ju, absolut.
Mm.
Och man har bilden av det så tydligt framför sig.
Mm. Alla år också.
Jag vet ju precis hur de ser ut liksom.
Mm. Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, men du, vad heter det? Tack för att du ringde och får ha en god nattsömn om du får somna nu.
Ja då, det ska jag göra. Och tack för ett bra program.
Tack så mycket, säger vi till Camilla Dahlberg i Källby. These words are my own. Threw some chords together. The combination D, E, F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Trying to find the magic. These words, Natasha Bedingfield. Försvunna viktiga ägodelar, förlorade skatter, nostalgiska minnen. Ja, av borttappade kära prylar som verkligen betytt något handlade om ikväll i Karlavagnen. Vi märker att det kan ju verkligen bli stort och smått detta, både ute i vida världen och i sitt eget hem kan det försvinna saker. I mitten av 1700-talet då hamnade minsann en gigantisk kopparskatt bestående av hela 84 gigantiska mynt på havets botten i Östersjön. Hur det riktigt gick till, hur mynten hamnade där, vet man inte med säkerhet, men Bengt Norman, som är var ordförande vid Karlshamns museum, spekulerade för ett antal år sedan då han blev intervjuad av Sveriges Radio att det kunde handla om att det var en storm och att man tvingades dumpa en del av lasten för att klara sig. Något skeppsvrak hittade man aldrig, så man hoppas att det gick bra för besättningen. Men i alla fall, 2006 så hittades den här kopparskatten för första gången. Det var dykare från Sydkustens sportdykarklubb som upptäckte de här kopparmynten på 20 meters djup strax utanför Stärnö. Men sen hände något märkligt. I denna glädjeyra så råkade sportdykarna glömma bort exakt var de hade hittat den här skatten. Och det tog 2 års letande innan man äntligen lyckades lokalisera skatten och göra en bärgning. Och en av dykarna som var med då sa att det var nästan så att hjärtat stannade. Det var så spännande. Där låg alla mynten perfekt uppradade på botten av havet som dominobrickor ungefär. Men sen tog det nästan 10 år till innan de här dykarna fick ens en belöning för sin upptäckt. Ja, staten löste då så småningom in de här kopparplåtsmynten och betalade ut 80 000 kronor efter en värdering av Riksantikvarieämbetet, så sportdykarna fick sin belöning sent om sidor. Ja, många skatter som både återfinns, Daniel, och som fortfarande är borta. Hur, du är kvällens dialogredaktör. Har du någon borttappad skatt i ditt liv?
Ja, men jag har en sak som irriterar mig lite, att jag aldrig hittar eller hittar. Jag vet inte var den är. Det var min farmor hade en bok en gång. Hon är från Vuollerim. Så jag tror att det här är någon, alltså, någon författare där i trakterna som skriver den här boken. Jag tror inte det finns så mycket upplagor av den. Men den handlade i alla fall om ett tomte, tror jag. Alltså en gårdstomte som tog med barnen på gården. Han hade en flöjt typ som han pratade med vilda djur, alltså skogens djur. Han tog med de här barnen ut i skogen och de red på någon älg med stor älgkrona och sådär. Det slutade med att barnen fick en egen flöjt som de kunde prata med gårdsdjuren då. Och den där har jag som aldrig riktigt hittat. Så den hade jag önskat, ja.
Svårt att efterlysa en bok där man liksom inte riktigt vet vare sig författare eller titel.
Nej, precis. Jag har ju boken framför mig. Jag ser ju, det var väldigt fina teckningar också i den. Så,
ja. Du hade velat ha den och kunna den läsa för dina barn.
Ja, exakt. Jag önskar att jag kunde få tillbaka den. Eller det var inte min, men när hon dog så försvann den.
Kanske någon som känner igen? Man vet aldrig.
Någon har den.
Nej. Ja. Vad skrivs de på Facebook då?
Ja, men vi har Patrik Wern som skriver: när jag var liten fanns det ett barnprogram som hette Anita och Televinken. De hade en trafikskola för barn inspelade på singelskivor och han var med i den. Mina föräldrar kopierade över skivorna till ett kassettband som jag lyssnade mycket på när jag var barn. Men när jag var 9 år åkte vi ut för ett inbrott och vi blev av med min kassettbandspelare. Och i den satt kassetten med Anita och Televinken. Den saknar jag fortfarande idag och det går inte att få tag på den längre. Men då fick han faktiskt ett tips av Anita Färnerö som berättade att den går att hitta på YouTube. Så det är kul.
Vi hjälper varandra.
Ja, precis. Här. Nu har vi som återfunnit någonting.
Vad fint.
Ja.
Och du som lyssnar så kan ju också gå in på Facebook och skriva och berätta om dina försvunna ägodelar och skatter.
Jag hör alla fåglarna flyga iväg, men när jag tittar ut kan jag bara se bilder av dig, bilder av dig. Du kom på sommaren, du kom som silver och regn. Och när du går mellan höga hus hör jag alla fåglarna sjunga ut bilder av dig, bilder av dig. Så länge
faller så mjukt i blommorna som var bilder av dig, bilder av dig.
Bilder av dig, Staffan Hellstrand, var det. 020-22-10-30 ringer du om du vill dela med dig din berättelse om en viktig försvunnen skatt eller ägodel i ditt liv. Nu så blir det nyheter.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Ekot börjar med att USAs tullar mot omvärlden kan leda till stora problem i amerikanska hamnar kommande vecka. Det säger Per Altenberg, handelsstrateg vid Kommerskollegium.
Jag tror att det kan bli rätt stökigt faktiskt när de ska införa tullarna. Det infördes ju nu igår.
Ja, de första tullarna infördes redan under lördagen. Men Per Altenberg tror att de praktiska problemen kommer börja synas först nästa vecka.
På en lördag händer inte så mycket. Liksom. Men vad händer då på måndag när det blir mycket mer aktivitet i hamnarna och där allting ska in? Det som nu händer det är ju att USA inför tullar mot 60 olika länder. Då behöver man 60 olika tulltaxor. Och det är rätt så krångligt rent administrativt.
Och krånglet kan leda till att det blir köer och långsam hantering av importerade varor. Det betyder att det kan ta längre tid att få in produkter från resten av världen till USA. Från EUs håll exporteras bland annat mycket sjukvårdsprodukter, läkemedel och vägfordon till USA. Varor som nu alltså kan fastna på väg in i landet.
Då måste ju amerikanska tulltjänstemän nu hantera mycket större komplexitet. Och det måste även företagen som ska importera. De måste fylla i mer dokument och det ska vara mer uppgifter som ska fyllas i. Och frågan är om de har alla de här systemen för det på plats. Jag tvivlar på att allting kommer fungera smärtfritt.
Sa Per Altenberg, handelsstrateg vid Kommerskollegium. Reporter Linda Chanwell. I Gaza har minst 40 personer dödats och flertalet skadats i israeliska attacker under dagen. Det uppger den Hamas-kontrollerade civilförsvarsmyndigheten enligt AFP. Imorgon ska Israels premiärminister Benjamin Netanyahu träffa USAs president Donald Trump i Washington. De ska bland annat diskutera situationen i Gaza. EU riskerar att tappa fart i klimatarbetet när förslaget om ett mål för utsläppsminskningar till 2040 skjuts upp allt längre. Men den svenska klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari tror att EU än